hela grejen var ju inte inställt. Utan det var inställt för mig och Kossa. Och sen fick vi då en inbjudning till middagen som var 2 dagar efter med kungen och drottningen och då och land. Mm.
En podcast från Sportbladet.
Leende på andra sidan. Caroline Seger, mittfältare, stjärna i damlandslaget och känd fotbollsprofil. Du har fått vila lite för ni kom hem från en sen resa till Moldavien igår.
Ja, det blev ganska sent. Jag tror vi var hemma vid en 1:30 eller något sånt. Så att, jag behövde det. Det har varit ganska mycket nu på morgonen och återhämtningsträning och lite FIFA-spel och så. Så att, det var skönt. Det var tur att Petra var snäll mot mig. Att jag fick vila lite.
Ja, men jag tänkte annars orkar du inte prata på ett bra sätt. Nej. Eller sitta där och trött.
Nej, men det blir också man är lite seg i huvudet. Så att, det gäller att vara med på intervjuer när man har det. Så att man kan göra bra ifrån sig.
Det är precis det uppskattar vi. Men är det så också att du är väldigt mediaslipad efter alla år?
Ja, men alltså mediaslipad i den form att man kanske funderar lite mer på hur man approachar media. Man har också lärt sig läxor längs vägen att vissa grejer måste stanna inom gruppen för att skydda både gruppen men även sig själv. Så att det är ju sånt som jag tror att varje nästan allihopa i alla fall lär sig under vägens gång. Både på gott och ont naturligtvis.
Vad är din tuffaste läxa?
Alltså, jag har väl gått på, alltså det var ju liksom ingenting som var jättejobbigt i den mån att jag tog så mycket skada och så, utan det var ju mer att liksom man fick äta upp det lite efter det när man hade sagt att man skulle avgöra ett mästerskap liksom, och alla efter mästerskapet skulle veta vem jag var och så vidare, och så underpresterar man totalt, och det har man ju fått äta upp ganska mycket efter.
Och var är vi någonstans då?
2005
var det första. Just det.
Så,
Du hade lite kaxig approach där, ja.
Ja, jag hade ju det. Jag är nu ganska lik mig själv fortfarande, alltså, men jag tror att man är mer ödmjuk, kaxig, skulle jag kalla det.
Ja, det är väl bra.
Ja.
Det kanske inte heller är fel att vara lite kaxig. Eller kaxig, men, alltså, men ändå man, sticka alltså, ut.
Någonstans så tycker inte jag det är fel heller att säga att man är en bra fotbollsspelare. För hade du inte varit det så hade man ju inte suttit i den positionen kanske man är nu i sin karriär. Så att någonstans är det väl bara sunt att man kan säga att man är en bra fotbollsspelare.
Du, om vi sneglar ut här så har vi ett jättestort fönster och vi ser Ullevi, alltså det nya eller gamla Ullevi, nej vi ser nya Ullevi, stora Ullevi, vad vi nu ska kalla det. Och en bit bort här ligger gamla Ullevi som är nationalarenan, och nu återvänder ni dit på tisdag för att möta Polen efter Moldavien bort. Hur viktigt är det för er att liksom få möta er publik igen med tanke på att VM inte blev någon framgång, och liksom vilka förväntningar har du inför det?
Alltså först och främst så hoppas jag och tror att vi har inte förlorat det svenska folkets stöd, att det finns fortfarande ett stort intresse för oss som lag och att man har gått förbi det här ska man säga, alltså för ett par år sedan kanske när man gav damfotbollen en chans och endast en chans kanske, och sen var det liksom inget vidare och så kom man aldrig mer tillbaka. Så att vi har tagit nästa steg där med våra fans i form av att man stöttar i vått och tårt. Så det ska bli otroligt spännande att se hur många som dyker upp på tisdag. Jag hoppas att det är många och som vill komma och stötta oss. Att vi även kan ge tillbaks i form av en bättre fotboll än vad vi presterar i VM.
Tror du att bilden ändå har förändrats efter VM? Eftersom det blir ju ganska... Oj! Nu är det en... Ja, det var intressant. Det är en sån här tavla som åker upp av sig själv.
Mm. Ja. Det var faktiskt inte jag.
Det var inte du. Det var inga magiska krafter. Nej, men tror du att bilden har förändrats? Ni gick ju på en tung smäll i VM och det var en hård kritik både från er själva och från oss och från fans.
Nej, men alltså jag tror, liksom, om man då tar 2013 då vi spelade på hemmaplan och det blev ett sånt uppsving och det var så positivt och alltså det väcker ju också en nyfikenhet hos kanske de fotbollsfolk som man inte har haft innan och att man fick med sig, kanske man vann över många på sin sida och fler som blev intresserade av svenska damlandslaget. Och jag tror och hoppas liksom att det intresset finns kvar och trots det här misslyckandet i VM ändå, för att alltså som du säger så det var ju ingen som, eller jag tror att det är ingen av oss som riktar hårdare kritiken oss själva liksom mot den prestationen. Så jag hoppas verkligen att folk kommer och stöttar oss i det, oavsett att alltså så går det ju fotboll ibland, det går upp och ner hela tiden.
Men sen finns det en viss kritik som känns tuffare mot er än nu har det varit rätt tufft mot herrlandslaget också, men det finns också ett slags underlag för de här som är kritiska bara för att ni tjejer spelar fotboll som kommer fram i de här sammanhangen. Eller har du inte, väljer du att inte se dem?
Nej, men alltså jag tror att alltså under min karriär så har det alltid funnits alltså de här människorna som får utrymme och tar utrymme i form av att tycka och tänka saker. Liksom. Men alltså, någonstans så kanske man kan vända på det också, att så länge det pratas om oss och diskuteras och har åsikter, och oavsett om det är positivt eller negativt så hörs och syns det. Men jag väljer framförallt att fokusera på alla de människor som finns där för oss och som stöttar oss. Jag menar, folk kommer för att se oss, betalar för att se oss och då vill man se en fin fotboll. Sen är det de som är experter utanför plan och kommer alltid vara det, men det är ju det som är det fina med fotbollen också, att alltså när folk har känslor och visar känslor och pratar om det, så då är det ju intressant. Då är det ju ett ämne som antagligen de brinner för också, så att jag väljer att se alla de positiva och alla de som faktiskt hänger på och stöttar oss.
Det var rätt tufft där. Experterna, till exempel i TV4, var ju rätt hårda mot er. Har ni tagit del av den kritiken efteråt?
Nej, alltså jag är rätt, vad ska jag säga, det är väl också en erfarenhet man har lärt sig med åren, att man, alltså jag undviker det så mycket jag kan. Alltså läsa och titta på TV och både om det har gått, det är ju såklart enklare att kolla på om det har gått bra, men jag väljer någonstans att lyssna på mig själv, de som står mig närmast och som känner mig bäst, och ofta försöka lyssna på min egna känsla, för det är så svårt och det är så, jag tror det är så liksom objektivt när någon står utanför och tittar ner och dömer och har åsikter och så liksom, det är så svårt att bara, ja men jag förstår precis och jag håller med och alltså för mig funkar inte det när de står, och sen så är ju det deras arbete, men jag har valt liksom, det är samma med tidningar och sociala medier, alltså just under ett mästerskap så, alltså för mig så vill jag lägga fokus och energi på det jag ska göra på plan, och det är därför jag är där, och jag behöver liksom verkligen lägga ner allt jag har på om det kan nu vara 1,5 månad. Då har jag inte tid att spilla någon form av energi på något annat.
Men det hade ni stängde ner på sociala medier. För ni är ändå flera som är ganska aktiva liksom. Inte minst Olivia Skog är superaktiv.
Tycker du?
Ja, ah, jag din prinne, en annat inlägg på hennes Instagram och ja. Sådär. Ja.
Nej, hon är duktig på det. Ja. Absolut, det är många som är aktiva och vi tycker det är roligt och så. Alltså, man tänker på vårt egna konto som vi har med Svenska Damlandslaget. Det är ju...
Är det ni som tar bilderna där eller?
Nej, det är Rebecca. Mm. Först och främst. Men det är klart att det är ibland spelare och så som har någon bild som vi kan ge till Rebecca. Men ja, vi tog det beslutet och valde att göra så. För som jag säger, kanske vi som var lite mer rutinerade och med mer erfarenhet kände att ja, men om vi nu är här under 1,5 månader tillsammans så har vi då både Facebook och den här Instagram-sidan då som Svenska fotbollsförbundet har. Och då kan vi lägga fokus på det vi ska göra på plan. Sen om det var rätt eller fel, alltså det får ju en utvärdering någonstans. Vi får se efter en utvärdering för att det är viktigt att man tar upp sådana grejer också. Mm. Känslan och hur man har tagit det och finns det något vi skulle kunna gjort annorlunda och så. Utan det var ju mer en känsla där och då som vi gick på.
Ni har haft analysgenomgång. Pia Sundhage och sitt ledarteamet har gjort sin långa djupa analys och hon har delgivit er vissa delar under den här veckan. Vilka delar där har du tagit till dig och är det något du saknar?
Nej, alltså som du säger så är ju inte det här arbetet riktigt klart än. Det som vi har fått ta del av är ju statistiken från matcherna som vi spelade. Och så har vi fått sitta i grupper och diskutera i form av känslorna i de här matcherna. Hur man kände liksom innan och efter och under. Och bara mest för att se så att vi har på samma spår allihopa. Och sen har vi även fått ta del av den individuella utvärderingen som vi har fått göra liksom anonymt. Så alltså det känns bra. Det känns som att vi alla har alltså vi känner samma och vi tycker lika och vi uppfattar VM på samma sätt och alltså det känns bra och någonstans som Marika tror jag sa att vid misslyckande så då liksom tittar man och går igenom allting väldigt noggrant. Alltså när man har lyckats så då funkar ju oftast allting bra och felfritt. Men just här så ser man med väldigt kritiska ögon. Mm. Vilket förmodligen gör oss bättre och starkare till nästa mästerskap.
Om du skulle bara på ett kort sätt summera dina tankar om VM. Vi har ju hört om lite grann förut. Men har du benat ut liksom, några grundpunkter som du anser...
Nej, men alltså något som vi eller som man känner att man är rörande överens om, det är ju alltså främst det här med när vi kom till pre-camp i VM så är vi redan många skadade spelare. Vi har många spelare som inte då har spelat 90 minuter i sina hemmiljöer, vilket i sin tur gör inte optimalt när man går in i ett mästerskap. Och just att komma in i pre-camp och behöva fokusera på skador och försvarsspelet som inte satt innan vi åkte till VM och börja liksom bena i det och lägga allt fokus på försvarsspel. Det tog ju bort mycket av vårt anfallsspel. Mm. Så att det är väl några punkter som man känner att det var inte optimalt för oss när vi åkte på något sätt.
EM-kval, nytt spelsystem. Var finns Caroline Seger i detta 4-3-3? Jag förstår ju, det vet vi kanske också, var exakt i spelsystemet. Men ren utifrån ditt perspektiv. Hur ser du på det?
Alltså spännande. Jag tycker att, alltså, eller jag tror att Pia och de ledarna har varit väldigt... de har analyserat väldigt mycket och utvärderat efter VM och åkt runt i klubbar, tittat på spelare och det känns som en ny start i form av, det är många nya spelare, det är en liten annorlunda generation som har kommit in och med de spelartyperna så tror jag att därför vi har valt 4-3-3 och för mig liksom kanske, det vet jag inte än, men som igår så spelade jag i en mer kanske offensiv roll där jag ska vara mer komma i djupledslöpningar och så. Och sen om det är där jag landar, det återstår att se, för det är ju så nytt fortfarande med att 3 träningar och en match rätt så kort med ett nytt spelsystem.
Vi får se och säkert återkomma om det. En sista så koppling till VM är de här bilderna på dig och Therese Sjögran. Jag vet inte om du sett de bilderna, om du inte har läst då så kanske du inte har sett dem, men det är precis efter ni har åkt ut då i matchen mot Tyskland. Så möts du och hon ute. Jag tror om hon sitter på bänken och du är ute och sänder. Och det är väldigt känslosamma bilder där. Och sen blev det väldigt känslosamt i den mixade zonen. När ni nästan började gråta båda två. Mm. Hur mycket saknar du henne nu när hon inte finns med dig här?
Det låter ut som vi har värsta förhållandet egentligen. Men alltså, det är otroligt mycket. Det är ju många år tillsammans. Och liksom... eller min allra bästa vän ju, som liksom har försvunnit från landslaget, och alltså med tanke på att man bor i Frankrike och hon har spelat i Sverige, så har ju landslaget varit den enda mötesplatsen liksom, där man har kunnat hänga och umgås ibland väldigt långa stunder. Och vetskapen om att det var det sista mästerskapet tillsammans, och klart det blir känslosamt, och sen speciellt när man åker ur. Alltså man hade ju velat ett bättre slut för henne naturligtvis. Och hon var värd det också. Men det är väldigt tomt och så. Jag tror att man vänjer sig och det kommer nya personer in i landslaget. Men hon är ju jättesaknad, inte bara av mig utan av allihopa. Hon är ju väldigt speciell som människa.
Hon kanske värvade till Rosengård nu?
Ja, vi får se. Nu när hon är sportchef så
blir det. Och du är ett år kvar kanske? Ja. Mm. Hon har inte börjat än eller?
Nej, hon har inte. Alltså det är klart hon pikar och håller på. Mm. Men sen där måste ju alltså, vi vara professionella båda två också. Och hon vet ju om det till syvende och sist. Det är inte mig hon ska prata med, men jag tror hon ligger lågt än så länge.
Ja, det är en stund kvar.
Ja.
Du, apropå Therese så har hon alltid hamnat i ett fokus på fotbollsgalerna då, med utebliven uppmärksamhet och cykelbråk med Ibrahimovic. Och nu kommer det ju en fotbollsgala här i höst igen, inte så himla långt bort. Har du överhuvudtaget tänkt på den, och om du tänker gå eller inte?
Aldrig. Så har jag inte det. Först och främst så vet jag inte
när nomineringen. Nej, den är 9 november tror jag.
Ja, och sen det är som jag kunde ju inte gå på förra med tanke på att vi hade Champions League. Och jag vet inte alls hur schemat ligger nu, om de har tagit det i... alltså att Svenska fotbollsförbundet ens har tänkt på det. Jag vet att det var snack förra året redan om att de skulle väl prata om det. Och jag kan ju tycka att det kan inte vara... Jag vet inte, men jag kan tycka att det kan inte vara så svårt egentligen.
Jag ligger på första dagen och här är Anna samling inför playoffet.
Mm. Mm. Precis.
På samma ställe där den brukar ligga.
Ja, nej, men var det inte 14?
Men det kanske var lite senare.
Mm. Men alltså, jag vet inte om det har blivit en ändring. Och jag vet inte när de datumen, för jag tror inte det är lottat. Jag är inte helt säker. Men, alltså vi får se, jag har inte ens funderat på det. Men jag kan ju tycka om man nu vill ha en gala där man ska... vill uppmärksamma och hylla de allra bästa i både på dam- och herrsida och i Sverige, så kan jag väl tycka det är konstigt att fotbollsförbundet lägger det på den datumen där ingen av oss kan komma eller vara närvarande, så att vi får se, men som sagt så man vet ju inte hur det ligger alls än.
Nej, inte i förhållande till här Champions League-matcher. Men vi vet att det ligger på herrlandslagets första samling där. Det är deras landslagsplayoff.
Ja.
Det är liksom garantin för att få dit killarna.
Ja. Nej, men så, det har väl varit så egentligen. De har ju alltid haft sina samlingar just där. Och de kom ju inte annars.
Nej.
Så jag tror det var anledningen till att man la sig. Så att, som jag sa så hoppas jag ju att de har tänkt efter och gjort det bästa möjliga för att vi ska kunna vara med för att det är ju en gala där man ska uppmärksamma både dam och herr. Så.
Apropå både dam och herr så är du nu då i en miljö i Paris Saint-Germain som är verkligen en toppklubb för både dam och för herr. Och jag var ner och hälsade på dig i våras bland annat ute på er träningsanläggning, inte långt från killarna, men det är inte samma anläggning. Nej. Som ni har. Men hur skulle du beskriva ditt liv i liksom Paris och PSG? Vilka förutsättningar och möjligheter känner du att du har där?
Nej, men alltså PSGs satsning är ju väldigt stor och det här projektet är alltså stort både för dam och herr. Det känns verkligen att man är en del av det. Det känns som att vi har alla förutsättningar för att alltså jag menar, vi gick till Champions League-final förra året och jag tror damlaget är 3-4 år gammalt. Så det är ganska snabb utveckling på så sätt. Jag tror jag sa till dig också i våras att jag behöver inte fokusera på någonting annat än fotbollen. Alltså jag behöver bara lägga all min tid och energi på det. Och det är ju därför man är fotbollsspelare på något sätt. För att jag ska inte bry mig om vi har pengar till resor eller om vi ska få mat efter match eller om det ska vara en sjukgymnast fulltid eller allting finns och alla förutsättningar finns. Sen så som sagt så kan det alltid bli bättre. Och det är ju någonstans det man måste titta på också. Alltså, utvecklas vi varje år så känns det väldigt bra. Och det är viktigt att vi hela tiden tar nästa steg och att vi går framåt liksom i den här satsningen. Så att det är ett väldigt bra liv i Paris.
Hur kan du känna att fotbollsmässigt att du utvecklats? Det är en säsong nu då?
Ja, men alltså jag tror med tanke på de spelare som jag har runt omkring mig. Så den miljön är väldigt bra. Och sen så är ju vissa matcher väldigt dåliga rent ut sagt. Och alltså kvaliteten, alltså med tanke på att PSG har mycket pengar och kan varva och det kan inte många av de andra klubbarna, så att gapet blir ju ganska stort, vilket jag kan tycka är synd. Alltså jag hoppas ju att fler franska lag kan slå sig in och liksom få lite muskler i form av pengar som kommer in, men jag är alldeles för dålig på att veta om det ens är uppe på tapeten. Men som fotbollsspelare så tror jag liksom att alltså som jag sa, att just med den miljön som jag har så utvecklas jag i den form jag behöver. Jag tycker att jag kanske som fotbollsspelare har nått mitt max. Ja, det känns som det i alla fall. Jag tror inte att jag kan bli så mycket bättre än vad jag är idag. Sen hoppas man ju alltid att det är roligt att få lite lottaspeed eller något sånt, men jag tror inte det kommer att funka.
Speeden kan vara svår när man är 30
ja, där. Ja, precis. Nej, men den kan vi låta vara där. Men, nej, men jag tror det. Jag får ju ändå spela Champions League och tuffa matcher på så sätt. Så att just med tempo och sånt så tycker jag liksom inte att det gör mig till en sämre fotbollsspelare.
Du sa också då i våras när vi pratade om det här att du känner den här klubbkänslan. Det är ju också handbollen, att man är en stor klubb. Och att du uppskattade att flera av herrspelarna har varit ute på matcher. Nu tror jag senast när ni mötte Montpellier så var Lucas ute och tittade. Men vår svenska stjärna då, PSG svenska stjärna i Paris, Zlatan, har han varit ute och kollat på er någon gång?
Inte vad jag vet.
Nej. Det hade du sett kanske?
Ja, det hade man nog märkt om han hade varit.
Hur skulle du beskriva, finns det någon form av ändå kontakt eller liksom relation mellan er, säger jag då, eftersom vi har fler svenska spelare i PSG och honom?
Ingen relation.
Ingen relation alls? Nej. Är du förvånad över att det är så?
Nej, det är jag nog inte. Alltså, jag hade inte förväntat mig det, att det skulle bli någon form av relation, så nej, förvånade jag inte.
Hade du velat att det skulle vara annorlunda?
Alltså det är ingenting liksom. Jag går runt och funderar på. Alltså som jag tycker. Åh gud vad tråkigt. Och jag önskar att det var så här. Och, alltså för mig är han liksom. Som vi alla säger. Den största vi har haft inom svensk fotboll. Och fantastisk fotbollsspelare. Och. Det skulle vara jätteroligt att träffa honom. Jag har bara gjort.
Men jag tänkte, har du inte träffat honom?
Jag har bara träffat honom på fotbollsgalan. Då när han delade ut. Vi fick ju någon present där 2011. Efter VM. Jag vet inte om det var ett halsband eller något sånt från Eva Attling. Som han var med på scen och så. Alltså det var Det är det enda mötet jag har haft med honom. Jag vet att när jag vann diamantbollen så var han inte där. Så jag fick inte träffa honom då heller. Så det är nog inte meningen att våra vägar ska mötas.
Nej, men det är inte för sent.
Nej,
det
var ju...
Men när kungafamiljen var på besök då för något år sedan var det va?
Mm.
I Paris så var det inte så att det var planerat. För kungafamiljen kom till Parc des Princes för att träffa Zlatan. Men visst var det ändå planerat att ni skulle vara där också samtidigt?
Ja, det var planerat och bestämt att vi skulle... Den informationen vi fick var att vi skulle infinna oss ja, om det var en tisdag, sa vi. Och sen på kvällen så fick vi ett nytt besked att det var inställt. Och det var ju inte inställt. Hela grejen var ju inte inställt, utan det var inställt för mig och Kosse. Och sen fick vi då en inbjudning till middagen som var 2 dagar efter med kungen och drottningen och då och land.
Mm.
Men för oss var det inställt.
Hur reagerade du när du fick den informationen då?
Nej, men alltså det som jag har sagt till folk liksom när de har frågat så har jag bara... Alltså jag har mina spekulationer. Jag har mina åsikter. Man har tyckt och tänkt. Men för mig så bestämde jag mig ganska snabbt att inte lägga energi på det. Inte alltså fundera för mycket. Utan alltså jag orkar inte. Utan jag ville bara liksom lämna det och känna att... Alltså ta mer än vad det ger mig. Och sen lämnar jag spekulationer för andra att tycka och tänka sitt.
Men kan du svara på frågan om du tror att det var Zlatan som såg till att inte ni fick möjlighet att komma dit?
Det får ni fråga honom. Som jag säger så alltså, har man sina egna spekulationer. Men jag vill inte gå djupare på det.
Det vill inte gå djupare. Ändå sitter vi här ensam inne på ett rum.
Ja, med en stor mikrofon.
Med en stor mikrofon som tar upp allt ljud. Ja, precis.
Nej, men alltså, jag känner bara att alltså, den tiden är förbi också. Mm. Alltså, jag känner liksom att den diskussionen i så fall skulle den varit uppe direkt. Mm. Den skulle varit utagerad i form av att fler skulle ställa frågor och ifrågasätta i så fall. Och det hände inte så att... Då känner inte jag heller att det är någonting man behöver bry sig om.
Hur var middagen då med kungen? Jag har sett bilder på dig och Kosovare Slan i snygga svarta klädningar och high heels. Det var verkligen inte några fotbollsskor då?
Nej, det var nu tur där. Det fick man ta på sig. Men det var väldigt trevligt. Jag har varit bjuden en gång innan och varit på en kungamiddag i Stockholm faktiskt. Mm. Första gången var jag väldigt annorlunda och lite nervöst och jobbigt, men denna gången var jag mer avslappnat och man visste ju liksom mer vad som skulle hända och hur det gick till och hur man ska äta och...
Ja, precis, utifrån in du hade med det.
Nej, men också är det ju liksom alltid man börjar med ett knäckebröd och första gången då när jag var där så tänkte jag, herregud, ska jag äta upp det eller ska det ligga där? För jag tyckte det var ingen som rörde det.
Nej.
Men som tur var hade jag någon, jag tror det var en kille från Volvo, så han var så lite ny i detta så vi bestämde att lägga det åt sidan och inte röra det. Så jag vet egentligen inte om man ska äta det.
Mysteriet med knäckebröd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad sa kungen till dig då?
Kungen hälsar bara.
Ja.
Och drottningen var ju sjuk.
Just det. Ja.
Så att, det var kungen som var där.
Mm. Men han inte småsnacka lite?
Nej, mingla. Jag vet inte om han överhuvudtaget kände igen. Alltså jag tänker ju alltid på hur många personer han hälsar på på dessa middagar. Så det är nog bara, det går nog bara ett för honom, tror jag.
Men det är klart att han måste veta vem Caroline Seger är. Han är ju jätteidrottsintresserad.
Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi sa bara hej och sen var det inte mer med det. Och det var precis som förra gången. Så jag vet inte.
Nej. Vi kanske får se om vi kan fråga. Han brukar dyka upp på lite skidmästerskap, så ska jag peta in den frågan med för chansen.
Ge han en bild.
Ja, nu har du koll på den här tjejen. Eller? Ja, men fixar du ett OS-guld så får du komma på någon ytterligare sån.
Ja,
ja. Hur mycket sånt här mingel blir det? Hur mycket så fina middagar har du till vardags?
Nej, ingenting.
Nej.
Alltså, man trodde ju ändå att man skulle bli bjuden på fler grejer. Men
ja.
Jag har inte blivit det.
Nej. Det låter ju tufft. Alltså jag förstår inte.
Nej, men det var väl lite mer när man bodde i Stockholm. Alltså att man fick någon...
Var du på innerlistorna då på Stureplan eller?
Ja, jag var så himla mycket där. Så att, nej, men alltså jag tror också... Jag vet inte, men det känns inte som kanske vi idrottsmänniskor är rätt folk. Och de vet oftast kanske att man säger nej, man tänker på sin idrott och så. Så att... Det är i alla fall vad jag intalar mig själv.
Mm. Är du en partytjej då?
Nej, jag var när jag var yngre. Mm. Men den tiden är nu förbi. Alltså, dels har man ju aldrig tid. Och sen så är jag... Jag vet inte, men jag är ständigt trött. Alltså, jag är... ja, men jag tror alltså, du vet... Det tar mycket på både alltså, fysiskt och psykiskt att hålla på med... Jag menar inte sitta och gnälla, men alltså det tar mycket och man vill liksom vara väldigt professionell i det man gör och man vet om att vissa grejer får man välja bort liksom när man är idrottare. Och det är inget konstigt, det är ju ett val man tar och någonting som krävs för att man ska liksom bli absolut bäst. Mm.
Du har ju god hjälp, misstänker jag, på hemmaplan. För Malin Levenstad, som är din sambo, är utbildad åt det hållet. Personlig tränare eller sjukgymnast eller någonting? Nej?
PT.
Ja, PT. Mm. Är det så att du får köra extra träning när du kommer hem? Eller liksom?
Nej, alltså vi är ju bra på att hålla isär det. Sen så är ju Malin otroligt duktig på sitt. Mm. Alltså, och hon vet... Vad man behöver göra. Och, alltså, jag kan ju lätt fråga henne om saker ibland, om det är någonting jag känner eller och så, men om man tänker på hur mycket tid man lägger ner redan på sin träning, så kanske man inte är i så stort behov när man kommer hem att man ska fortsätta träna.
Jag tänker på den här tröttheten då, man kan pumpa in massa liksom, bra vitaminer och...
Ja, men fördelen för mig är ju liksom naturligtvis att varje gång jag kommer hem så har ju hon lagat mat, så jag behöver ju aldrig tänka på det eller ställa mig och laga mat när jag är jättetrött. Och, alltså, det ger ju otroligt mycket för mig liksom, när jag har tränat 2,5 timmar och man kommer hem och är jättehungrig. Istället för att ställa sig och laga så är det redan serverat. Så att, nej, hon är en väldigt, väldigt snäll människa, att hon gör det för mig.
Hon var ju landslagsspelare också i fotboll. Spelar ingen fotboll alls nu eller?
Nej, inte. Sluta.
Hon slutar. Mm. Är du förvånad över det att hon, jag ska inte säga att hon gav upp sin karriär, för hon har förmodligen fattat ett eget moget vuxet beslut kring sin fotboll. Men att hon inte fortsatte satsa, för hon var ju ändå, och nu är med på flera landslagssamlingar.
Ja, men jag tror hon kände, eller jag vet, jag vet att hon hade tankarna väldigt tidigt att fotbollen liksom var inte prio och kanske inte det roligaste alltid. Och jag tror att när då EM-truppen togs ut att hon inte var med, så blev det liksom, nej, men kommer jag inte med i landslaget så vill jag inte satsa längre heller. Alltså jag tror hon var rätt så trött på det då och kände liksom att nej, men ska nu du flytta till Frankrike så kan jag likväl hänga med och avsluta sin egna karriär. Och alltså som du säger själv, så är det ju inget som jag har på något sätt tvingat fram, utan det är ju hennes beslut och det som kändes rätt för henne.
Det var ju några år sedan, 2013 om inte jag minns fel, där du själv valde att berätta om din sexuella läggning. Ett beslut som du fattar själv att nu känner jag att det är okej att berätta det. Hur skulle du säga efteråt liksom? Vilka erfarenheter har du fått efteråt av det? Och vad har det betytt för dig att du valde att göra det?
Alltså, jag kommer ihåg, jag tror jag gjorde en intervju med KX. Och så ställde hon samma fråga liksom, ja men vad det betytt och för mig så, alltså jag har alltid varit samma människa, jag har alltid varit, jag ska inte säga trygg i den jag är, för att det är fel, för jag kan fortfarande ännu liksom känna att det är svårt och det är jättesorgligt, jag kan bli arg på mig själv liksom, men det är svårt att fullkomligt liksom gå ut och visa sig helt öppet.
Ni tillsammans med
det? Ja, och jag tror vi är ganska lika där. Malin är kanske lite annorlunda. Men för mig, jag vet inte om det har att göra med att jag är liksom en offentlig person. Eller, men jag kan inte säga att jag är totalt trygg. Sen är jag tryggare. Mm. Men liksom jag kommer från en familj som alltid har stöttat och hjälpt och accepterat. Vilket har gjort det mycket lättare att leva mitt liv och med en tjej i detta fall. Så alltså, jag svarar till henne liksom att för mig har det aldrig varit en stor grej att komma ut i hela stor grej. Men alltså just att jag kände liksom, jag har ju levt så här hela tiden. Mm. Alltså nu att jag bara berättar, det är ju bara för att vi sitter och har en intervju liksom, och att du frågar mig, ställer en fråga om jag är tillsammans med någon. Så att, men så svarar hon liksom mig att alltså, det är så stort för vi som sitter vid sidan om liksom, och ser att du som ändå är en förebild och ideal för många kan leva vilket liv som helst. Du kan må bra och du kan leva med en tjej och alltså att det gör så mycket för många andra. Och alltså jag, för mig där och då så hade jag väldigt svårt att förstå det. Sen blev jag jätteglad om det nu kan vara så att någon kan öppna upp inom sin familj och för sina vänner och efter de har sett att jag mår bra och lever ett fullt normalt liv oavsett vem jag väljer att leva med. Så det har varit en erfarenhet att alltså just den dagen att man har hört andra folk liksom vad de har tyckt om det och så. Men för mig så hade jag ju levt under många år alltså en öppenhet inom dem som kände mig. Sen att kanske inte hela Sverige visste om det, man vet ju inte allt om alla folk det kommer ut.
Nej, så är det. Men det tror jag också som hon säger där att eller som du är inne på själv att det blir, ni som är förebilder redan blir ju förebild på flera sätt. Inte bara att man kan bli en bra fotbollsspelare och få spela utomlands. Det finns ju flera aspekter i det här då, där man också blir förebilder.
Definitivt.
Har du fått respons? Har du fått mycket feedback på mejl och brev och så här från andra tjejer som är i samma situation? Eller killar?
Nej, det ska jag inte, alltså det ska jag inte säga. Alltså jag... alltså det är väl mer bara alltså som jag sa, hade ingen vetat om detta från början så kanske alltså just från nära och kära och kompisar och så hade liksom mer reagerat och kanske skickat något, men eftersom att jag hade varit så öppen under många år så jag tror inte det kom som en chock för någon. Och 2013, jag var ju ganska sen sist av alla om man säger så, som har redan kommit ut och gjort det lättare för oss andra. Så jag tror inte min nyhet var liksom stor och chockerande för folk.
Det känns som att där vi var 2013, där vi är just nu, så känns det inte heller som en big deal.
Nej, alltså jag menar bara att kunna sitta och prata om det och känna sig bekväm med det. Jag vet ju liksom i början när jag spelade i Linköping 2006 och jag hade en tjej redan då, men jag kunde liksom, när de frågade mig så var jag alltid singel. Alltså jag kunde ju inte säga det, jag klarar ju inte det och jag kunde inte stå för det, och det var alltså innan intervjuer kunde vara jobbigt för mig att veta om att denna frågan, alltså jag menar 9 av 10 gånger så ställer man ju för familj Och det var jättejobbigt för mig.
Det var den svåra frågan i hela intervjun.
Det var den svåra frågan.
Ja, för då tvingades du också att ljuga.
Ja, och liksom...
Och det kan inte så mycket Caroline, känner jag.
Nej, det är definitivt inte. Alltså, inte med tanke på den person man är. Men liksom just att det bara kändes konstigt och jobbigt att inte kunna liksom... Jag menar att det var säkert okej, men det var ju ett par år sedan och det var jobbigt. Mm. Alltså det var, man var väl ganska... Men jag tror att man måste, eller jag kände i alla fall att man måste ta sin resa själv och man måste låta den ta sin tid. Och när man är redo så är man redo. Mm. Sen när det är upp till var och en liksom.
Att i landslaget finns flera som är i samma situation. Hedvig Lindahl är väldigt öppen och Nilla Fischer bland annat. Är det också var det också en trygghet för dig så att säga liksom, i det här att...
Alltså, det är ju klart att alltså, om ju fler, om man nu säger som är homosexuella, oavsett om det är ens lag eller ens närhet eller andra idrottsprofiler eller kändisar överlag eller så som kommer ut, men så är det ju alltid lättare, alltså man känner ju sig aldrig ensam. Alltså det är alltid svårt att vara den första. Det är alltid jobbigt att behöva ta den fighten själv. Är man helt plötsligt 10 personer som står bakom, så blir det ju också någonting som dels blir folk vana vid det. Det blir ingen stor grej. Det blir liksom mer accepterat. Det är inget som folk tycker är konstigt när de ser, för att man möts av det dagligen. Så att, alltså jag tror mer att fördomar är ju saker som vi är rädda för. Mm. Så är det ju. Och det är ju likadant med homosexualitet. Alltså, det du inte ser i vardagen, det räds du ju. Mm. Så det är klart att, alltså jag har inte funderat på, och det var ju mitt som jag säger, så måste man låta det vara sin egna resa. Och det var det för mig. Jag var rädd och jag kände liksom, jag har ingenting att dölja och varsågoda.
Mm. Ja, man kommer till kan komma till en punkt så.
Ja.
Hur tror du att det är? Liksom, det finns ju idrotter som på något sätt man uppfattar i alla fall brottas med den här problematiken kring att det inte är lika accepterat. Liksom. Och det finns enkäter om inom hockeyn, att framförallt kanske på killsidan då, att spelare inte vågar berätta. Det har funnits både på fotbollsallsvenskan tror jag och i hockeyn att det inte är lika liksom, accepterat där och att folk inte vågar liksom, berätta då, själva. Hur känner du inför det? Liksom, inför de personer som inte känner att de är i en miljö liksom, där det är tabu fortfarande?
Ja, men alltså, jag tycker ju att det är jättetråkigt. Och alltså, jag menar, Anton Hussein, jag vet inte vilket år han kom ut liksom, som första fotbollsspelare i Sverige. Och sen som han sa i någon intervju att det har inte kommit någon efter honom. Och det är jätte... Alltså om det nu sitter människor där ute som... Ja, men som är homosexuella och tycker att de kan inte leva sitt liv, så är det ju jättetragiskt. Alltså det är tråkigt när en människa känner att man måste stänga in sig själv för att andra ska bli tillfredsställda. Men alltså jag har tänkt mycket på den grejen. Och alltså vi vet ju... Det är ju oändlig diskussion är att det är machokultur och att det är skällsord fortfarande. Och det, alltså jag tror att killar är ganska tuffa i omklädningsrum och ser oss. Att, jag menar, det har inte spelat någon roll om jag var idrottare eller om jag jobbar på ICA. Och dagligen möttes varje gång jag kom in av... jag menar, alla lesbiska är så äckliga. Och, alltså, jag kan säga att jag tror inte att jag hade då liksom gått in på min arbetsplats och räckt upp handen och sagt men jag är homosexuell.
Alltså, nej, det gör man ju inte. Nej, men det är givetvis om man har en sån miljö. Nej.
Ja, och alltså jag hoppas ju att det kanske är också saker som lag jobbar med och att alltså att jag tror att det är kulturen i sig som måste ändras liksom för att man ska känna sig trygg. Alltså jag vet ju, jag kan ju jämföra som du då tog upp med om det var lättare för mig med Hedvig och Nilla. Alltså det är ju min arbetsplats detta. Och är det då två andra i laget så återigen så är det ju lättare också att liksom, ja men det är accepterat här. Du är precis samma människa oavsett alltså vem du väljer att tycka om. Så klart att det är underlättare. Mm. Men som återigen så, jag tror inte det spelar någon roll vilken arbetsplats du är på. Utan det är jargongen och kulturen du har liksom.
Så det är den man behöver jobba med?
Ja men jag tror det. Alltså jättemycket liksom att ändra det och jag tror ju till exempel, eller jag vet inte men jag tror till exempel att kanske de har tonat ner lite i Antons lag. För att man är medveten om det och alltså att man vet att, jag menar alltså vi tycker ju inte så. Alltså det är ju som jag sa, det är deras kultur och det är deras sätt att snacka. Så att jag tror att det ligger mycket där i.
Men du, det här med att du fortfarande är lite svårt att visa sig ute då liksom. Om det nu är på Champs-Élysées eller på Stureplan då. Är det fortfarande så att du ändå, det är inte helt naturligt för dig och Malin liksom att gå på kändisfester och sånt där till exempel?
Ja men alltså nu är ju inte vi på kändisfester.
Så. Nej men fotbollsskalan kan ju vara en sån ja, kväll alltså, eller
idrotts. Alltså jag är heller ingen, är heller ingen person som du vet, och jag måste mysa och visa och här är vi.
För en del väljer ju att göra det också. Att, eller vara, nej det är kanske ska inte jag säga så. En del, det beror nog fullständigt på om man är. Jag kanske inte heller håller handen med min Ola så ofta när jag är på gatan.
Nej, alltså
jag gör det hemma istället.
Du gör det hemma istället. Ja. Nej, men alltså jag tror lite hur man är som människa i sig själv. Alltså, men jag tror bara det är, alltså det, problemet ligger hos mig själv. Jag tror inte problemet ligger hos varken folket eller hos andra människor för att det viktigaste någonstans är ju att de människorna som är runt omkring mig tycker det är okej. Okay. Jag behöver inte vara kompis med alla eller vilja att alla ska tycka det är okej. Okay. Alltså sen hade det varit optimala men jag måste ju, det handlar ju om ett arbete i mig själv liksom. En vanesak helt enkelt.
Ser du dig själv som mamma om några år?
Ja det gör jag absolut. Alltså skulle det vara jätteroligt att få liksom ja men för barn och starta ett, det blir ju en ny ett nytt kapitel i ens liv liksom så att det gör jag absolut.
Om man tittar på dina Instagrambilder sånt där så förekommer det en del barn där.
Ja,
du, ja har jag noterat du är barnkär. Ja, du är barnkär.
Jag tycker om barn. De ger så otroligt mycket och alltså det är så roligt. De frågar vad de känner och de säger precis vad de tycker och man får så mycket tillbaks från barn. Jag tycker likadant med gamla människor. Det är alltså det bästa jag vet. Sitta och liksom prata med äldre människor. De har så mycket historia och erfarenhet och jag tycker det är häftigt och det kan väl låta jättekonstigt men jag skulle kunna kanske jobba med något där jag bara sitter och liksom umgås med, för det är många äldre människor som liksom är ensamma och alltså kanske där det inte är några nära och kära men alltså i sådana situationer bara liksom ta ut dem på en promenad och
det hade ju brunnit för.
Alltså, jag vet det, men alltså man kanske kan göra det som en sidogrej bara utan att arbeta med det men jag fascineras av äldre människor, de har mycket erfarenhet.
Apropå det, framtid står det här också. Har du funderat på din, vad du vill göra sen? Nu börjar vi påminna dig här om att du är sent i karriären.
Jag tycker det är jättetökigt. Jag fick frågan nu när vi mötte
Montpellier. Om du skulle bli framtida coach, jag hörde den.
Johanna från den liksom och tänkte, vad är det, vill folk?
Att jag ska inte sluta än. Eller vadå?
Nej, jag tänkte, ska jag ta det som en komplimang eller som ett hån liksom, att nu får du faktiskt fundera på slutet. Men ja, det är klart att man funderar och försöker hitta rätt i sitt liv. Vad skulle passa mig? Vad har jag intresse för? Och jag tror fortfarande jag är inne i det arbetet lite. För det är så många områden som jag gillar och alltså jag tycker om att jobba med människor jättemycket. Jag tycker om att hjälpa yngre människor. Jag tycker om agent skulle vara intressant, för att då är man inne i fotbollen och får kolla på massa matcher och hjälpa då kanske yngre tjejer. Alltså, för jag vet hur den världen ser ut och att den antagligen kommer att bli, ska inte säga värre, men tuffare. Mm. Och det finns inte så många kvinnliga agenter. Jag tycker att det är så svårt att säga, för att rätt vad det så kanske det dyker upp en människa i mitt liv som har en idé eller ett spår som det här skulle verkligen passa dig, och så helt plötsligt så är det någonting som jag lockas in i. Så att det är så svårt att säga att just det här vill jag arbeta med. Jag tror att det är liksom en senare fråga för mig.
Du ska hinna gifta dig också. Eller har ni gjort det?
Nej, jag har inte gift mig än. Jag får vänta. Det känns som det finns liksom inte tid någonstans på schemat. Jag har pratat med Fischer och hon har sagt till mig att det tog väldigt mycket tid.
Ja, så du vet. Du har liksom, det är klart att det tar,
Man kan göra det senare i livet. Så jag har ingen stress om man säger så.
Men då har du lite framtidsprojekt.
Ja, rulliga grejer.
Du ska inte släktforska och se om du är släkt med Helena Seger, eller?
Nej, det har jag inga planer på. Nej, jag vet redan att jag inte är det. Jag tror att min farmor och farfar höll på mycket med sånt innan. Och jag tror inte det är någonting överhuvudtaget.
Finns ingen koppling där?
Nej.
Det är bra. Caroline Seger.
Mm.
Vad önskar du mest nu av den här hösten, om vi ska avrunda vår sittning här? Vad ser du fram emot mest här de kommande månaderna?
Alltså, jag ser fram emot att vi gör ett väldigt bra kval nu, de matcherna som är kvar. Att de nya yngre spelarna kommer hit och verkligen tar för sig och ta plats, och att vi kan påbörja liksom något nytt. Det hade varit kul, men det blir tufft. Det är precis nu när vi kommer tillbaka från detta läget. Ja. Men det hade varit en bra höst.
Mm. Tack ska du ha för att du tog dig tid.